Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida. Och välkommen på en gudstjänst.
Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är hämtat från Johannes evangeliet, det 4:e kapitlet, verserna 1-26 i Jesu namn. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpt utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna." Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten." Hon sa: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten." Han sa: "Gå och hämta din man och kom hit." Kvinnan sa: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant." Kvinnan sa: "Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar med dig." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be. Kära gode Herre Jesus, vi ber dig att du kommer till oss, att du talar till oss på samma sätt som du talade till kvinnan vid Sykars brunn och som du talade till så många andra människor. Och som du har talat till människor genom hela historien. Kom med din heliga ande och öppna ditt ord och öppna vår hjärtan. Och ge oss ett välsignat möte med dig. I Jesu namn. Amen. I livet spelar vi olika roller och vi tar på oss olika masker för att passa in och bli accepterad och få höra till. För djupt i våra hjärtan finns en stark längtan efter bekräftelse och tillhörighet. Det är inte så konstigt. Vi är sociala varelser och vi är skapade med detta behov. Men det är bara Gud som kan möta det på djupet. Och det är någonting som tydligt framkommer i dagens text. Om jag ska sammanfatta det jag vill ha sagt så skulle jag göra det så här. Jesus bryter igenom alla förväntningar och ser människan bakom de yttre attributen. Därför kan han också möta vårt djupaste behov. Den här texten vill jag förklarar i tre delar. Det första är uppsökt, det andra konfronterad och det tredje avslöjad. Vi börjar med det första, uppsökt. Jesus är döpt nu, det firade vi i söndags, och han har börjat sin verksamhet. Vi har fått höra om hur Johannes döparen har gått före Jesus och banat vägen för honom. Men precis före den här texten så har Johannes pratat med människor och sagt att allt är som det ska. Jesus blir större och jag blir mindre. Det sker ett skifte nu från vägröjaren Johannes till kungen Jesus. I Johannes evangeliet så märker vi att det pågår ständiga och skarpa konfrontationer mellan Jesus och det religiösa ledarskapet. Men inte bara mellan Jesus och ledarskapet utan också mellan Jesus och gemene man bland judarna. Man har olika förväntningar på Jesus och de krockar med vad Jesus säger och gör. Det kan vi märka till exempel i det andra kapitlet där Jesus befinner sig i Jerusalem. Jerusalem ligger i området som kallas för Judén, och där så har det varit konfrontation mellan Jesus och judarna. Men nu så står det här i det början av det fjärde kapitlet att Jesus lämnar Judén och vänder tillbaka mot Galileen. Så han lämnar alltså området där Jerusalem finns och så beger han sig hemåt till Galileen i norra Israel. Där bland annat Kana och Nazaret ligger. Och mitt emellan Judén och Galileen ligger Samarien, ett annat landområde. Och Jesus han tar den genaste vägen. Han väljer att gå igenom Samarien. Och det är lite oväntat. Det var inte ovanligt att judar gick en omväg för att slippa gå genom Samarien. För det fanns en gammal bitterhet eller motsättning mellan judarna, eller Israel, mellan judarna och samarierna. Samarien hade varit en del av Israel. Det var från början ett och samma folk. Men på 900-talet före Kristus så skedde det en splittring i Israel och flertalet av stammarna bildade det som kom att kallas för Nordriket. Och kvar var Sydriket med Jerusalem i centrum. Och det här skedde omkring 900 före Kristus. Och sen i slutet av 700-talet före Kristus så invaderades Nordriket av Assyrien. Och sen så splittras det här riket. Och bland annat så sker där flera blandäktenskap. Kungen av Assyrien skickar dit människor till de här områdena för att man ska gifta sig med varandra och liksom blanda upp Nordriket och liksom det judiska folket. Och här så sker liksom successivt en polarisering mellan Nord- och Sydriket och mellan de som då tillhörde Samarien och de som tillhörde judarna. Efterhand så bildas det en egen religiös kult. Man bygger ett eget tempel och man tror bara på Guds ord enligt de fem Moseböckerna, inte profeten och så vidare. Så där fanns en skarp både politisk och historisk men också en religiös motsättning mellan judarna och samarierna som har varit under en lång tid. Och därför så är det lite i ögonenfallande att Jesus tar vägen genom Samarien. Men han gör det i alla fall. Och vi ser här att Jesus blir trött av vandringen. Det är väl vackert. Vi får en bild här av Jesus mänsklighet. Också Jesus är precis som du och jag människa. Och han kan också bli trött av vägen. Det är lätt att få för sig att Jesus egenskap av Gud var en supermänniska som var opåverkad av de här vanliga villkoren som vi lever under. Men så var det inte. Jesus kunde också bli trött. Han behövde sätta sig ner och vila. Och när han sitter där och väntar, för lärjungarna har gått iväg för att köpa lite mat, får vi en upplysning. Det är så här härliga små vardagliga detaljer. Det hade inte Johannes behövt ta med. Men han gör det i alla fall. Och när han sitter där mitt på dagen så kommer en kvinna och ska hämta vatten. Och det är ju lite märkligt. För mitt på dagen är det ju varmast. Det vet alla som har varit utomlands, som ni, eller det vet man ju i Sverige också, men ännu mer om du har varit på semester vid Medelhavet eller sådär, så vet du ju att mitt på dagen så gör du ju så lite fysiskt arbete som möjligt, för det är ganska varmt då. Och så var det i Israel också. Ja, varmt mitt på dagen. Så det måste finnas någonting här som gör att hon kommer mitt på dagen. Och det sägs ju inte uttryckligen precis här, men vi anar ju att det här är en kvinna som vill hålla sig undan. Jesus ser henne och han inleder ett samtal med henne. Han ber henne om en tjänst. Det är också konstigt. Det är konstigt att Jesus går genom Samarien, och det är konstigt att han inleder ett samtal med henne. För en man inleder inte ett samtal med en kvinna hur som helst i den här kulturen. Det kanske du också vet om du var till exempel i en antingen en väldigt konservativ kristen kultur eller i en konservativ muslimsk kultur eller liknande. Så man måste tänka sig för hur man beter sig och hur man samtalar med människor och så vidare. För det finns saker som är passande och saker som är opassande. Och det här var opassande. Men Jesus inleder ett samtal. Och det säger någonting viktigt. Det säger till oss att Jesus är ute och söker. Jesus är ute och söker efter människor. Han sökte efter den här kvinnan och han söker efter dig. Du kanske är sådan att du vill dra dig undan andra människors sällskap för att det finns någonting som plågar dig, för att du inte tycker att du passar in eller att du hör hemma eller att du får vara med här. Eller också kanske du drar dig undan Guds sällskap för du tycker att du inte passar in, eller kanske du inte tycker att Gud passar in i ditt liv. Det kan vara olika saker. Det finns någonting som håller dig borta, som gör att du inte vill möta Gud. Men då ska du veta att idag är Jesus här och han söker efter dig. Precis som vi sjöng i sången. Är det samme Jesus som en gång vid Sykarsbrunn. Det är samme Jesus som är här mitt ibland oss. I sitt ord, med sin ande. Och han vill inleda ett samtal med dig. Det är den första delen. Om uppsökelsen. Den andra delen handlar om konfrontation. Jesus inleder samtalet i dets enkla gemensamma. Han ber henne om en tjänst. Ge mig något att dricka. Det är fint. Jesus gör sig beroende och ber henne om någonting. Men ganska snart leder Jesus in samtalet på det existentiella. Jesus ber om någonting att dricka och hon säger, hon påtalar liksom, hon liksom sätter ord på elefanten i rummet. Hur kan du prata med mig? Jag är samariska, jag är kvinna, du är jude. Varför pratar du med mig? Och Jesus han styr genast samtalet vidare. Men innan vi kommer dit så kan vi bara stanna upp för det här, att vi så lätt kommer till Gud och så ber vi, ge mig detta, ge mig detta, ge mig detta. Och så ber vi liksom om saker från Jesus. Eller också hör vi Gud säga, ge mig detta, ge mig detta, ge mig detta. Och så undrar vi, varför ger du mig inte detta? Eller hur kan du begära detta av mig? Det är så lätt att i mötet med Jesus fokusera på Guds och vår egen aktivitet. Att fokusera på vad vi ska göra eller vad vi tror att Gud vill att vi ska göra. När det verkligt viktiga i mötet med Gud är Guds väsen. Och här måste Jesus leda kvinnan rätt. Och han säger, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Jesus behöver omdirigera och liksom styra kvinnans tankar rätt. Och så är det också för oss. Vi kanske får ett möte med någonting som vi anar är större än oss själva. Men vi ser inte riktigt vad detta är. Vi kanske inte riktigt har språket ännu eller har förstått ännu vad det heliga är. Vem den helige är. Det är bara Gud själv som kan uppenbarhet för oss. Bara den helige ande kan leda oss rätt i mötet med Jesus. Så att vi verkligen förstår vem han är. Hon förstår fortfarande inte, kvinnan som Jesus talar med, vad Jesus riktigt pratar om. Hon fokuserar fortfarande på det yttre. Jesus han säger, om du visste vem jag var så hade du bett mig och jag skulle ge dig levande vatten. Och säger hon, men du har ju en kruka. Hur ska du då få tag i vatten? Hon uppehåller sig fortfarande vid det yttre. Kanske är det ett försvar, kanske är det bara att poletten inte har trillat ner för henne. Så hon uppehåller sig där. Och så, hon med, och så för hon ett samtal här om vem det är som har gjort brunnen. Och så undrar hon, skulle du vara större än honom och så vidare. Och så förstår hon inte riktigt. Så Jesus han måste borra lite djupare. Vi ser här att det här är ett samtal som går liksom, vad ska man säga, lite fram och tillbaka. Och det går i flera stadier. Innan hon kommer rätt. Det är liksom utveckling som sker här. Och det kanske också är en viktig poäng att göra för dig och mig. Det är inte alltid så att poletten trillar ner med detsamma för oss. Det är väl kanske till och med så att även för den som har fått möta Jesus som sin herre. Så kan det, så är det ett pågående samtal, en pågående uppenbarelse. En pågående fördjupning av vem jag är och vem Jesus är. Det är inte farligt att det tar sin tid. Det är helt i sin ordning. Jesus måste i alla fall borra djupare och liksom fortsätta hjälpa henne, styra bort blicken från det yttre till det inre. Och så säger han, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Här så talas det om vatten. Men inte vatten som släcker törsten. Utan ett vatten som släcker den djupaste törsten. Den som gömmer sig i hjärtat på varje människa. Vi är som människor skapade med ett djupt behov av mening, bekräftelse, tillhörighet. Det är någonting alldeles grundläggande och naturligt. En del av vad det är att vara människa. Augustinus, kyrkofadern, sammanfattar ju det här så välkänt med orden. Du har skapat oss till dig och Gud. Och vårt hjärta är oroligt i oss till dess det finner vila i dig. Bibeln talar mycket om synd som vårt djupaste problem. Och i grunden handlar synden om att vi missar målet. Det handlar om att skjuta bredvid. Också för vår trygghet och mening i livet. Alltså ett sätt att tala om vad synden gör med oss. Det är att den lurar oss att söka tillfredsställelsen utanför Gud. Att söka vårt hjärtas tillfredsställelse. Mening, tillit, någon annanstans än i Gud. I gamla testamentet, om det är Jesaja eller Jeremia, så anklagar Gud sitt folk för att gräva usla brunnar. Och i den gammaltestamentliga texten så frågar Gud, varför lägger ni pengar på sånt som inte kan mätta? Kom till mig så får ni leva. Den inre törsten som vi har är en längtan djupast sett efter rättfärdighet inför människor och inför varandra. Att få höra till, att få stå med rak rygg och säga här är jag får lov att tillhöra. Att få känna den stabila grunden. Men ännu djupare. Det vi tolkar som en längtan efter att stå med rak rygg inför andra människor är ännu djupare en längtan efter att stå med rak rygg och i fullständig trygghet inför Gud. Synden liksom har förmörkat våra ögon så att vi inte riktigt förstår det. På liknande sätt som kvinnan här i mötet med Jesus inte riktigt förstår vad det är Jesus säger. Så förstår inte riktigt heller vi vad den här längtan, den här oron, ångesten inom oss djupast sett pekar mot. Och det den djupast sett pekar mot är ju det att vi är avklippta från livets, det eviga livets källa. Vi är avskurna från den här livgivande kontakten med Gud. Det är ju lite som med de här blommorna som står på bordet. De ser fina ut, de blommar ett tag, men de är avskurna från liksom det sammanhang som ger dem liv. Därför kan de se vackra ut några dagar, men de dör. Och på liknande sätt är vi genom synden avskurna från det som liksom förbinder oss med det verkliga livet. Det kan se vackert ut ett tag, det kan blomstra ett tag, men det leder oundvikligen till död. Det är ingen quick fix det här. Även den som har blivit uppsökt av Jesus och fått möta honom kommer att uppleva det här tomrummet till och från i livet. För det blir aldrig helt fritt, helt rätt i den här världen. Men Jesus säger till oss att hans vatten inte bara stillar törsten utan blir en källa som flödar fram med evigt liv. Nu lägger till Jesus till det viktiga, att vattnet han ger, det blir en källa som flödar fram till evigt liv. Jesus kan alltså ge oss ett sammanhang, en tillhörighet, en rättfärdighet som inte bara botar vår längtan utan till och med ger evigt liv. Och vi ser här att kvinnan blir väldigt nyfiken. Och vem hade inte blivit det? Va? Hur skulle det kunna välla fram någonting i mitt inre som liksom ger liv? Det är liksom precis som om det är som en sten som lyfts. Och så är det en port i hjärtat som leder över till himmelriket. Och så när den stenen lyfts så flödar det in vatten som ger evigt liv. Och hon blir nyfiken och säger: Herre, ge mig det vattnet så slipper jag bli törstig och gå hit och hämta vatten. Men på det har fortfarande inte riktigt trillat ner. Det är den andra delen om att bli konfronterad. Den tredje delen handlar om att bli avslöjad. För nyfikenhet räcker inte. Nyfikenhet räcker inte för att du ska hamna i rätt relation till Jesus. Jesus vill ha hjärtat. Därför behövs omvändelse genom avslöjande. Och Jesus sätter nu fingret på den ömma punkten hos kvinnan. Hämta din man. Och hon svarar: jag har ingen man. Och här är avslöjandet av kvinnan. Kanske har det här varit hennes sätt att fylla sin längtan i livet. Kanske är det detsamma för dig, att du fyller din längtan och behov av tillfredsställelse i relationer. Eller också är det någonting annat. Människor är så hårda. Vi har lätt för att fördöma och stöta människor ifrån oss. Eller också trivialiserar vi och säger att det inte är så farligt. Jesus gör inget av de två. Han talar sanning, men han släpper inte taget. Kvinnan försöker försvara sig. Vi ser här att hon leder in samtalet på teologiska frågor. Men Jesus släpper inte taget om henne. Även du och jag behöver bli avslöjade. Det är inte bekvämt och det är inte roligt. Det finns ömma punkter i ditt och mitt liv också. Strategier, roller och andra saker som vi har byggt upp för att skydda oss själva. För att vi ska känna att vi står på liksom fast mark i livet. Men Jesus behöver få rucka på det. Allt det som vi bygger upp i våra liv, som vi ser som vår trygghet och stolthet, och som liksom får den yttersta positionen i vårt liv, det blir så lätt avgudar som tar Guds plats. Och Gud behöver få liksom peta på det, släcka hål på det och liksom rasera det, för att han ska kunna stå där som den enda frälsaren för oss. Det är så lätt för oss att vilja trivialisera våra synder eller bli helt uppgivna och tänka: Gud är alldeles oåtkomlig, det finns ingen chans för mig. Men Jesus vill avslöja oss för att tömma oss på allt vårt eget och visa oss att han är den som kan ge oss det vi behöver. Och här börjar kvinnan förstå att Jesus är något exceptionellt. Och hon ställer en viktig fråga: var och hur ska vi tillbe? De hade sitt eget berg och sitt eget tempel, eller åtminstone hade de haft det. Och hon säger: ja, vi har ju bett här, men ni säger att vi ska be där, och så vidare. Och det är så lätt att vi fokuserar på det yttre. Hur ska jag egentligen göra för att behaga Gud? Hur ska jag egentligen göra för att komma på rätt fot med Gud? Men Jesus förklarar att den sanna tillbedjan, den verkliga gemenskapen med Gud, den handlar inte om platser och ritualer. Den handlar inte om vad du gör för Gud. Utan den handlar om att, som Jesus säger, att tillbe Fadern i and och sanning. Vårt sökande blir så lätt efter manualer, efter att förtjäna sammanhang och helhet. Men Bibeln förklarar en oförtjänt frälsning genom tro på Jesus. Jesus har till slut kommit till den punkten att de talar om Messias, hjälten som ska rädda Guds folk från alla deras synder. Och till slut får Jesus komma dit att han kan säga: jag är Messias. Jag är den du har väntat på. Och på liknande sätt vill Gud arbeta med dig. Få lov att söka upp dig, konfrontera dig, avslöja dig. För att till slut få avslöja sig själv. Ja? För att till slut få avslöja sig själv. Jag är Messias. Jag är Guds son. Du tror att du ska bevisa dig själv. Du tror att du ska bevisa att du hör till, att du är rätt, att du platsar in. Men Jesus visar genom sitt liv, genom sin död och sin uppståndelse att du inte passar in. Att du inte platsar i Guds rike. Att du inte kan göra anspråk på att höra till. På att synden har gått så djupt i dig att det inte finns någonting du kan göra för att förtjäna platsen där. Att du är helt och hållet oförtjänt av den platsen. Men Jesus liv, hans död och hans uppståndelse visar också att Jesus har gjort allt det du inte kan göra. Som Paulus säger, att Jesus har blivit vår rättfärdighet och vår helgelse inför Gud. Han har blivit allt det vi inte kunde vara för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och det är en rättfärdighet som du får lov att ta emot i tro på Jesus. Och det är tryggt, förstår du. Det är en helt annan grund att bygga på i livet. Rättfärdigheten som kommer från Gud genom tron på Jesus, den ger en helt annan utgångspunkt i livet. För om du är helt oförtjänt av den, så kan du ju heller inte göra dig liksom, vad ska man säga? Du kan liksom inte förverka förtjänsten. För den har aldrig varit din att vinna, det har liksom aldrig varit din att göra anspråk på från början. Du har fått det som en oförtjänt gåva. Så oavsett hur djupt du än faller, oavsett vilka tillkortakommanden eller synder du har i livet, så får du göra anspråk på den för Jesus skull. För den är helt och hållet på Jesu konto. Du har aldrig förtjänat den från till att börja med. Men Gud har sagt: jag vill ge den fritt. Och det kan ge dig en trygghet i livet som räcker in i döden. I mig själv har jag ingenting att komma med. Jag kan inte göra anspråk på det eviga livet. Bibeln förklarar till och med att jag avskuren från livet som blommorna. Och att det väntar mig en evig död. Men den som tar emot Jesus i sitt hjärta som sin herre och frälsare, hos honom öppnas en källa som flödar fram till evigt liv. Den frälsningen är din genom tron på Jesus, om du vill ta emot honom. Kvinnan blir avslöjad som syndare, och samtidigt avslöjar sig Jesus som frälsare. Och så vill han göra också för dig. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du vill söka upp oss idag precis som du gjorde då. Och herre, du vet att vi så gärna springer och gömmer oss. Och att vi inte riktigt kan förstå eller vill förstå. Och du vet att det gör ont att bli konfronterad. Det gör ont att bli avslöjad. Det är obekvämt. Men tack, kära Jesus, för att du kommer med mildhet, med nåd, med barmhärtighet. Herre, vi ber dig att du låter ditt ljus falla över oss. Så att vi ser vår synd, men din rättfärdighet. Vi ber dig att du hjälper oss ta emot den, och vi ber dig om hjälp att bli kärleksfulla, barmhärtiga människor. som gärna gör det du vill. Kom med din heliga ande till oss. I Jesu namn. Amen.